Spelar in.
Karin, innan vi går mycket längre och trycker på rekord, jag måste fråga dig en sak. För jag var och hängde med några bekanta igår som är lärare. Och som också ibland lyssnar på den här podden. Och en av de personerna fick nog efter ett tag på ett talfel jag har.
Oj!
Och kopplade samman det med podden och var så här. En orsak när jag lyssnar är att jag undrar hur lång tid skulle det ta innan Karin får nog och explodera. Precis. Om du skulle få helt fria tyglar att definiera mitt talfel, grammatiskt talfel, påverkat av att jag har växt upp i USA, tror jag bestämt. Vad är det för fel som du inte exploderade över den?
Nej men herregud, jag vet inte. Vad är det för grammatiskt talfel du har som jag inte exploderar över? Jag vet inte, Jakob. Jag har inte tänkt.
Vill du att jag berättar för dig med risken att du kommer att störa på det varje gång det
Ja, det blir, kommer bli jätteroligt för då kanske jag exploderar på det. Berätta, berätta.
Ja. Tydligen är det så att jag säger för exempel istället för
det
till
exempel. Det gör du.
Det gör jag.
Det har jag tänkt
och på. Min kritiska fråga till dig och den här lyssnaren Therese Wägner. Varför har du inte exploderat på detta förut?
Varför jag inte har exploderat på detta förut? För att,
vad håller dig i schack?
För att jag lever i den anglosistiska generationen varje dag. Jag har elever som säger dessa anglosismer dagligen.
Men då så. Och då startar vi podden baserat på det.
Eller hur? Det är bara att köra igång. Vi här i Skolsverige.
Och vi ska väl säga innan vi kommer mycket längre så här att du sitter hemma hos dig själv och spelar in i en lugn och fin och bra podcastvänlig miljö. Jag sitter på en lunchrestaurang någonstans i Göteborg och så här panikstängde min mest för att få en lite tyst miljö för att spela in. Så om det är störigt bakgrundsljud, då är det antagligen mitt fel och inte ditt fel.
Nej, men jag tycker det är skönt att vi klargör det. Att allt är ditt fel. Alltid.
Ja, just i termer av dålig miljö, eller ljudmiljö, jag tar på mig det. Jag ber om ursäkt och ber att få återkomma om detta i ett senare.
Ja, men vad bra. Men jag kan ju ha lite byggarbetare i bakgrunden och sånt. Det är sånt jag jobbar med.
Hur är läget annars?
Jo, mitt läge är bra. Det är påsklov, går vi in i Göteborg. Vi är väldigt glad över. Jag är fascinerad över, alltså det som jag har varit fascinerad över hela det här läsåret och som blir liksom mycket mer påtagligt ju längre i lärarvärlden jag stannar, om man säger, är ju hur lite, och med risk för att låta gnällig, men hur lite kringorganisationen faktiskt arbetar för att hjälpa till. Utan de finns mest för sin egen skull. Nej men alltså så här, vi ska ha höghöjdsstädning på mitt jobb nu. Och då ska den upphandlas enligt konstens alla regler. Och då planerades det ju i ett kalendarium i januari så planerades vad vi skulle göra på påskveckan. För det är inte självklart att man har ledigt på påskveckan liksom. Och så en och en halv vecka innan påsk så får vi bara beskedet att nej, ni kan inte göra någonting av det ni har planerat på skolan i alla fall. För att det ska höghöjdstädas och ni är bortade från skolan. Och det får man liksom veta en och en halv vecka innan. Och då blir man lite trött kan man säga. För att,
men vadå, så du brukar jobba på påsklovet eller?
Ja, vi har alltid några arbetsdagar på påsklovet. Om inte liksom man har, alltså det beror ju lite på hur det har planerats, om det har liksom lagts in. Det kan ju läggas in, du vet, att man jobbar, gör olika saker under terminerna. Men vi har haft vissa utvärderingsdagar eller du vet, vissa fortbildningsdagar och så på påsk. Och i år så låg det inlagt, men så blev det inte för att de ska höghöjdstäda skolan.
Men då fick du ledigt då eller fick du jobba någon annanstans?
Ja, det är oklart fortfarande tror jag. Och det är det här som gör mig så trött, för att det är ju klart att vi kan ju inte driva skola för städbolagets skull. Det blir ju så konstigt.
Nej.
Och det är så ofta, det är så tycker jag, att vi liksom gör saker för någon annans skull och inte för elevernas bästa. Och jag tycker ju, vi ska ju alltid utvärdera våran undervisning, och det ska göras liksom utifrån varför fick vi de här resultaten, och så ska man utvärdera sin undervisning och hur kan vi höja måluppfyllelsen, och det är ju en evig diskussion om du är lärare. Men jag skulle ju så hemskt gärna vilja att IT-service till exempel hade den utvärderingen. Jag har liksom tagit 8 månader, en elev har haft konto som har strulat på Järntorget, alltså Skolsoft, alltså sånt där, den digitala
planen. Ja, men jag förstår vad du menar någonstans. Ja. Jag förstår vart du vill komma. Det är lite irriterande. Det är inte en verksamhet man prioriterar. När man bygger om vägar och sånt, gör man det på nätterna och på helger och så, för att ni ska störa. Men när man bygger om skolor, då är det liksom...
Nej, precis. Och det är så konstigt. Och sen så är det vi som ska utvärdera verksamheten. Och då tänker jag så ibland att ibland borde vi faktiskt utvärdera andra saker än vad vi utvärderar. Tänker jag. Eller också i alla fall.
Ja, kanske.
Ja, så det där är mitt läge. Vad är ditt läge?
Mitt läge är lite här var. Jag läste en ganska intressant grej. Lite grann kopplat till påsk, om man egentligen backar tillbaka det. Jag hade en diskussion med några bekanta som har barn och så. Och de pratade om det här med att liksom låta barnen gå ut och påska efter godis. Vet vad de gör. Och hela den rutinen. Och så här, är det grejer man kan göra längre? Vad man är orolig? Måste man följa med? Kan man skicka det själv? Vad har man för regler? Det finns amerikanska principer om att man bara ger bort godis här som inplastar. Att man inte ska liksom få med sig någon som har gjort det på någon kemikalie. Det vet jag, för att knäcka ner folk. Sådana saker. Sånt var de oroliga för. Jag blev såhär, wow. Okej. Och efter det så hörde jag en diskussion om ett lagförslag i Utah, när de kanske delstaten för att rösta igenom. Egentligen är det en diskussion som visar att alla delstater i USA, när man pratar om begreppet free range parenting, som handlar om att man liksom uppfostrar sina barn att få göra vissa saker själv. För exempel man får gå hem från skolan, man får liksom cykla hem till en kompis och så. Det är vissa speciella sorters föräldrar som gör så. Och det började en diskussion när en förälder i New York skickade hem sin 9-åriga son med busskort och liksom, $20. Så bara, nu här, åk hem. Vi ses hemma efter skolan. För att hon hade bedömt att det var en säker väg och så. Och liksom skrev en krönika om hur glad han var efteråt. Och då fick en massa skit för att man är oansvarig förälder som inte liksom gillar sina barn. Och betalade.
Åh, herregud!
Och så har det varit en diskussion fram och tillbaka, och nu har liksom delstaten i Utah slagit fast att man behöver inte anmäla folk till SOS för att de låter sina barn cykla hem från skolan, sticka ut och springa, sticka ut och leka i närheten så länge som de har det bra hemma annars, och liksom stabil uppväxtvillkor. Då är inte det tillräcklig grund för att så här, anta att någon är helt livsfarlig för sina barn.
Men herregud, så galet!
Och så tänker jag så här, men vi är inte himla mycket långt ifrån i Sverige någonstans. Om du har en diskussion säger, nej, man kan inte gå ut och säga hålla på påskas folk, och man kanske stör, man kanske säger det är oförskämt och liksom, du vet, så här. Då börjar jag tänka på så här, det här återkommande liksom trenden någonstans, att barn har mindre och mindre frihet och mer att man lever tillsammans med sina föräldrar 24-7 liksom. Det finns något med det. När har vi den diskussionen kring liksom, ska man anmäla barn till SOS som får gå hem själv från skolan?
Nej, det kanske inte är så långt framåt i tiden, men det vore ju ofantligt sorgligt. Jag hörde faktiskt ett skitintressant radioprogram om det i P1 för massor med år sedan nu, om hur man på 70-talet byggde liksom bostadsområden för liksom, med utgångspunkt för att barn skulle kunna gå till och från skolan, för att det skulle bli säkra gångvägar för människor istället. Men att det senare blev alldeles för dyrt, så att man sket i det. Och så började man då köra barnen till skolan, och så har det då snarare blivit att på grund av att man kör barnen till skolan, så har man skapat en osäker skolväg till barnen. Och hade man gett...
Ja, just det. Men det är de trafikfarligaste platserna som finns. Alltså områden och skolor i Sverige. Ja. Och det har inte att göra med att några andra är där som inte är föräldrarna som kör på ett oansvarigt
sätt. Ja, och hade vi skitit i att köra våra barn till skolan, om vi allihopa hade struntat i det, så hade det inte varit några bilar där.
Nej, det finns massa kampanjer i vår del av Sverige. Det finns en kampanj för att lära barn att gå till och från skolan så att man samlar poäng. Ja. Och så. utmana varandra om priser och grejer, så för att dels på grund av folkhälsa själv, dels också på grund av trafiksäkerhet. Men nu finns det något intressant i den utvecklingen. Bara en sån måttstock på tidens hand och saker som händer. Någonstans.
Ja, men absolut, och jag tror nog faktiskt att vi borde stanna upp och dra i handbromsen lite, för att vi ser ju också att våra barn rör sig alldeles åt helvete för lite utifrån ett folkhälsoperspektiv, och att de då inte ska gå till och från skolan heller kan ju inte vara bra.
Nej, vad är det tråkigt?
Bra. Jag har en jag har lite olika saker jag skulle vilja prata om idag faktiskt. Dels så tycker jag det är lite intressant, och den är egentligen bara en kort konstaterande, att det har varit betygsdebatt mellan de två stora kompatanterna Anna Ekström och Jan Björklund. Och jag har egentligen...
Vi fick ju sammanhang i riksdagen, någon säger SVT.
Ja, i TV4. Men grejen var ju den att det här var ju TV4-nyheterna. Och jag tänkte ju liksom när jag har... För jag läste om det i flera dagar, har jag läst liksom. Och det har varit så mycket debatter. Och jag liksom... Nu råkar det väl vara så att jag följer båda Anna Ekström och Jan Björklund på sociala medier och så, men jag har läst, jag har liksom sett jättemycket om den där, så till slut var jag tvungen att se den där 5 minuters långa betygsdebatten, och så blev jag lite fascinerad över att om det här är de stora polerna i svensk som politik om skolan, så tycker jag nu kan vi sluta diskutera det här, för att de var ju helt överens.
Om
att vi ska ha ämnesbetyg i skolan. Att, att de här kursbetygen som jag hatar så själv. Jag är ju väldigt motståndare till de här kursbetygen. Att de är alldeles för stressande för våra elever. Och dessutom orättvisa mot våra elever. Och det var de överens om, att så ska vi inte ha det.
Så det är betyg på gymnasiet?
Vi pratar om gymnasiebetygen, ja. Alltså i gymnasiebetygen så är det ju så att varje kurs på 100 poäng, alltså varje, du kan ha ämnen på en termin och liksom få körtelfeber den terminen och bara få ett C-betyg. Och så ska du leva med det betyget resten av livet liksom.
Just det.
Vilket ju är ju, eller du vet, det räcker ju att du, har du en termin, så räcker du att du är sjuk liksom 2 veckor av dem, så har du ett problem att hänga med, vilket blir otroligt orättvist med tanke på att en gymnasieutbildning är 3 år lång. Det var de ju rörande överens om. Jag vet egentligen inte vad de var inte överens om, men tydligen så hade jag vet inte. Det var bara väldigt väldigt slående, så jag tänker att ja, spännande att de är så överens. Kanske de kan komma överens istället för att tjafsa och bara fokusera på viktiga saker. Tänk om det...
Ja, men den lösningen, alltså just den aspekten är vi svinbra. Jag tror det är andra änden av betygssystemet som man kanske är mindre överens. Alltså när det ska börja och hur det ska utformas.
Ja, det är möjligt.
Men att gymnasiet och kursbetyg och ämnesbetyg, så det låter superbra. Hoppas att det händer någon stabil blocköverskridande överenskommelse som inte är beroende av valet i höst.
Eller hur? Det kan vi väl verkligen hoppas. Så det var bara ett sånt konstaterande som jag var lite nöjd över. Men sen har jag en helt annan spaning, förstår du? Och det är ju liksom att det är, om man nu skulle vilja förändra någonting i den svenska skolan, om man har en vision, om man har en idé, om man har någonting man vill prova inom ramen för läroplanen, inom ramen för hur all skollagen, inom ramen för allt som vi, alla bestämmelser vi har, så är det inte lätt. För då får man såna här rubriker som att 30 miljoner pumpas in i en ny skola utan klassrum och klassföreståndare.
300 miljoner.
300 miljoner, vad sa jag? Ja, 300 miljoner pumpas in i en ny skola utan klassrum, står det då på Expressens hemsida. Och jag tänker så här att, och den är delad hur många gånger som helst på Facebook dessutom. Och då handlar det om Kvibergsskolan i Göteborg. Och Politikerna verkar helt tagna på sängen enligt den här artikeln, att vi har ingen aning, vad är det de, vi har bara beställt en skola och varför ska de inte ha några klassrum, och det låter jätteexperimentellt och vi förstår föräldrarna och bla 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 bla. Mm. Och jag blir ju lite sådär, ja men nu har vi byggt ett nytt skolhus enligt, antar jag, enligt konstens alla regler. Om hur man ska bygga skolor idag, att man inte ska ha långa korridorer där elever kan lämnas ensamma och mobbing kan förekomma, att man har liksom, ja du vet, det finns ju en massa forskning på hur nya skolhus, hur man utnyttjar skolhus på ett bra sätt, och vad jag läst om Kvibergsskolan så har jag läst att det verkligen har tagit och lyssnat in sånt, alltså lyssnat in vad forskningen säger och hur man liksom bygger nya moderna skolhus, för att det är ju inte så att vi har ändrat skolhusen något liksom, alltså skolhus har ju sett olika ut i olika tider, och just nu så är det den här idén om att liksom försöka bygga bort liksom områden där elever lämnas ensamma, men istället så får det, när man läser den här artikeln så låter det som att alla elever ska lämnas helt och hållet ensamma och bara debattera med varandra, eller diskutera med varandra via digitala verktyg, om man läser den här artikeln. Och jag tänker att så kan inte den här rektorn, som ändå heter Mikael Parknäs, och han verkar ju ändå vilja någonting här. Men
det är helt rubbat. Alltså, både du och jag har ju träffat mycket till honom någon gång, som vet liksom vad han går för någonstans. Han har jobbat med det sedan 2015-14, någonting sånt. Ja. Sen när han rekryterades för att bygga den här skolan. Han har jobbat med det på heltid i flera års tid. Det är fascinerande att stadsdelens liksom högsta politiska chef, att han säger nej, jag har ingen aning om det här. Alltså, men det är liksom så här, wow, hur kan det vara så? Hur kan man liksom ha den inställningen till liksom folk med uppdrag att göra saker, om man liksom så? Och sen också bara det ledarskapet att vända sig om och sticka medarbetare i ryggen på det sättet. Man jobbar ganska effektivt för att liksom slippa behålla sin personal, tycker jag. Det är bara mina spekulationer, jag har inte pratat med honom om det. Men liksom det känns ju någonstans som att det här inte är ett sätt att rekrytera medarbetare. Det är inte ett sätt att behålla den personen. Man har inte ett sätt att man kan ansvara för att utveckla skolan, alltså, oavsett vad. Men det går massa rykten om att inte visst lärare, som inte visst lärare och så. Kollar man på de här planerna, jag följer ändå dem på Facebook, har gjort det sedan de liksom startade sin Facebook-sida och så här. Kommer det se ut supertidigt liksom så här, för nu börjar det komma dit och det är dags att berätta med elever lågstadiedelen öppnar i höst. Och då kan man gå in och se, så här är planer, här är byggskisser, så här kommer det se ut, här är liksom planritningar, här kommer det finnas de här delarna och så. Det finns ju liksom hemvist i motsvarande klassrum, det finns ju liksom lärare naturligtvis som jobbar med eleverna, det finns ju en organisation, för det ska vara fyrkantigt och förutsägbart och allt det här och så. Sen liksom beroende på vad man kallar det och hur man använder dem och så, det måste ju variera. Alldeles självklart måste vi göra så, för det är så man utvecklar skolan. Och jag menar, det är inte som ett rektorskyrket är superpopulärt redan innan. Om man ska liksom börja vika sig så fort du kommer frågor, och man nej, det här är nog något fel. Då har man ju någonstans såhär, ja, nej men alltså jag har sen många år tillbaka känt att jag hade mitt liv skulle jobba i Göteborgs stad, alltså med den skolorganisationen som finns. Och jag känner ju ännu mer så att under den här skivchefen Taspas. Men du talar det. Nej, det skulle jag aldrig i mitt liv kunna tänka mig.
Nej, och dessutom då skriva, alltså när man pratar om det blir ju också sådär när man inte vet vad det handlar om. Jag kan förstå föräldrar som ryggar tillbaka när det står liksom SVT Väst berättar om ett så kallat makerspace, en IT-verkstad där eleverna ska lära sig att arbeta med 3D-skrivare och egna personliga surfplattor och kommunicera med, som de ska kommunicera med lärare och elever. Jag kan förstå föräldrar som inte vet om vad är ett makerspace och vad innebär det. Om man inte vet att det finns på väldigt, väldigt många håll i Sverige och det är någonting som är utprövat och inte alls nytt för Kvibergsskolan och som och vi har sett jobba utomlands och i Sverige liksom.
Sen när man läser med den artikeln så visar det sig att både liksom andra personer i stadsdelsnämnden och den liksom sektorschefen säger nej, vi har haft massa möten om det, vi har haft massa planering om det. Så det låter ju någonstans som att det är en lös kanon, för att använda ett rasistiskt begrepp. Alltså i i den här i hela verksamheten som har liksom ballat ur lite grann i kombination med media som heter sensation. Du, jag tycker vi skiter i det.
Ja,
men det enda vi kan säga är bara kväva det.
Ja, men det enda vi kan konstatera det är att det inte är lätt att göra nya saker i svensk skola. Helt klart. Men vi säger, vi hoppas och önskar Kvibergsskolan lycka till. Det kan vi väl göra ändå.
Jag ska hitta en text i New York Times häromdagen. En debatttext skriven av Isabel Robinson.
Mm-hmm.
Med rubriken I tried to befriend Nicholas Cruz, he still killed my friends. Hon var elev på den här gymnasieskolan i Florida där de hade den senaste skjutningen. Eller det var inte ens den senaste. Men
mm-hmm.
den där liksom, skolskjutningen som har lett till March for Our Lives och liksom hela det här. Rörelsen mot vapen och så. Hon berättar om sin relation med honom. Hon började med att berätta när hon gick i sjuan och var 12 år gammal och åt lunch med sina polare i matsalen. Bara bam! Fick en smäll i ryggen. Och att hon vände sig om och liksom ser att han har sulat ett äpple i ryggen på henne.
Oj.
Och gick till vuxna och bara såhär, jag hoppas att ni tar hand om det här. Och så hon litade sen på vuxna liksom skulle ta hand om det och så.
Ja.
5 år senare gömde mig i en mörk garderob i Marjorie Stoneman Douglas High School. Så insåg jag just hur fel jag hade. Och så berättade hon om sin relation till den här killen och hur hon liksom blev. Det finns ett system i USA där man kan bli så här kompiscoach, typ kompislärare. Där man får liksom instruera någon klasskamrat som är jämngammal. För att hjälpa den personen med plugget och så får man extra poäng för det. Eller så. Så akademiskt starka elever blir liksom tilldelade akademiskt svaga elever och så liksom ska man hjälpas åt. Och hon blev tilldelad ett år senare, när hon var 13, blev hon tilldelad den här killen som sin adept typ. Och var liksom livrädd för honom såklart efter att ha blivit misshandlad av honom. Hon var såhär, jag vet inte om jag vill det, men okej då, jag får göra det. Och har liksom gått igenom det och hur han liksom betedde sig under den perioden när de hade det av skolan liksom organiserade samarbete så. De blev lämnade helt själv med honom att ta hand om det och så. Och liksom, så det är en jätteintressant text som handlar om precis varför hon är engagerad i den här rörelsen. Och en jag tror jag är välvillig grej, men som är ganska förvirrande. Det är en massa människor som rör sig runt där och som pratar om att säga, men det är nog inte vapnena som är problemet, utan det handlar nog om utanförskap och liksom hade fler människor anställt sig för att bli kompis med honom så hade inte det här behövt hända. Och vet, den sortens resonemang som händer liksom. Där man säger, vi ska ta nolltolerans mot liksom, utanförskap i skolor och det är det som är lösningen. Och hur otroligt förnedrande det är mot elever som anstränger sig och som försöker, men som ändå vet att det här är en farlig person. Jag vill inte vistas runt farliga personer. Och så får noll gehör för det. Jätteintressant text.
Och det där är ju intressant, tänker jag, att vi har ju en del elever som blir liksom tidsinställda bomber på något sätt, alltså som har någon psykisk ohälsa som är någonting och vi har egentligen ganska dåligt för, alltså i USA är det ju extremt, för då kan ju de här eleverna gå och köpa vapen och skjuta ner folk. Det händer ju väldigt sällan här i Sverige, som tur är, eller det händer inte i Sverige, för det kan man inte i Sverige. Men det är någonting, det ligger någonting i det där som vi liksom inte riktigt hanterar, tror jag.
Alltså det är klart att det finns att man inte kan köpa liksom militärklassade liksom skjutvapen hur som helst när man är så här 18 i Sverige.
Nej.
Men liksom det är klart att du kan beväpna dig, det är klart att du kan alltså balla ur på sätt som är farligt med folk i din närhet. Det är klart att det kan finnas ungdomar i Sverige som känner precis den här liksom rädslan för skolkamrater och klasskamrater och så. Hur man organiserar sitt system. Även man har kompislärare, typ så. Har vi inte i Sverige av flera olika orsaker, för det ingår inte i vår skolkultur. Men om det blir en symbol för så här, hur vi organiserar, vad vi förväntar oss av elever, vilka kulturer vi skapar upp och så. Ja, välvilja, men som ändå blir att elever får ta ansvar för saker som är långt ovanför deras nivå. Där tror jag ändå man måste fundera lite grann och tänka sig, vad är en svensk motsvarighet till? Vad gör man för att se till att sånt inte händer i Sverige? För jag menar, hon beskriver liksom i den här texten att en stor del av den liksom smärta som hon har fått gå igenom kom innan han började skjuta så. Det är lite man har växt upp med en farlig person, att inte få lära sig att värja sig, att inte få lära sig att lita på sin magkänsla, att det är en person som jag inte borde liksom blanda mig med eller så. Och så avslutar hon med att berätta att hennes lilla syster är i samma ålder som hon var då. Mm. Och att hon liksom ber henne att vad du än gör, lita alltid på din egen känsla. Och hon samtidigt kräver att vuxna runt omkring henne gör ett bättre jobb för att skydda hennes lilla syster och dig. Det är så jag har kopplat till att hon ska behöva gå igenom samma sak som hon har gått igenom. Superintressant text. Som är liksom, steg bort från det där extrema med folk som ska för militära vapen och skjuter upp folk. Och istället liksom blir mer så här, ja men det är en vardag. Med folk som ja, säkert helt förstår det själv, hon mår dåligt eller så. Men hur det ändå påverkar folk runt omkring och vad som är acceptabelt och inte acceptabelt för att liksom upprätthålla de värderingar vi har och så. I Sverige har vi jättestarka värderingar om att liksom, vi ska ha skolan för alla, vi har en klassrum för alla. Det är skitsvårt att förflytta folk, det är skitsvårt att stänga av folk.
Mm.
Liksom man har ett mål att alla ska passa in i vanliga klassrum och så.
Mm.
Vad gör man med elever som är farliga för alla?
Samtidigt som det finns en väldigt stor risk om man går in på den vägen och säger att det finns elever som är farliga för andra, då finns det ju en väldigt stor risk att elever som faktiskt bara är osedda eller inte som blir farliga av alla för andra på grund av behandlingen de får, på grund av okunskap, på grund av liksom samhället runt omkring och så vidare. Alltså det finns ju någonting, alltså det finns ju öppnar man den dörren så finns det ju väldigt många elever som kan anses vara farliga för andra och inte bara de. Det är något jättesvår balansgång där.
Det är något superkomplicerat. Alltså jag förstår precis vad du säger. Det är samma som när man kollar på särskolan där vi liksom plötsligt så fort den blev inte statlig så exploderade antalet elever som är inskrivna där. Vi bara skickar alla elever som är lite svårt till särskolan om man ska reglera. Och liksom fick ett svek det här och så. Mm. Och att det är naturligtvis ett fel på samma sätt om man skulle göra likadant här. Men samtidigt, det finns en balansgång här. Där man måste se att de miljöerna vi har ett pris. Och vad är det priset? Och hur ser vi till att inte det blir för högt?
Precis, och samtidigt så kan vi ju inte lägga det på barna. Vi kan inte säga att ni måste vara en bättre kompis. Eller att klart att vi ska prata om värden och ideal. Att man ska vara snäll mot alla. Och man ska, men kan, för att det är ju också en sån här diskussion. Ska man säga till elever att alla ska få vara med. Ni måste leka med alla. Ska alla alltså det finns någonting i det som jag som tyckte det var jobbigt när jag gick i skolan när vi var flera. För jag hade svårt, jag har alltid haft svårt att umgås i grupp. Tycker det är jätte, för det är väldigt tärande. Jag blir så trött av människor. Vilket är jätteroligt att jag har valt att bli lärare och umgås med 200 elever varje dag. Men jag blir väldigt trött av att umgås med väldigt många människor i grupp. Liksom. När jag är lärare så är jag ju mitt yrke. Liksom. Men alltså det här att umgås med fler människor än typ två åt gången gör min hjärna trött. Och det är ju som jag fungerar. Och samtidigt så var ju idealet i skolan att alla ska vara med hela tiden och man ska gå i grupp. Och det är ju ganska tröttande för en del, tänker jag. Det finns någonting liksom långt i det där. Som man, och det betyder ju inte att någon annan ska vara utanför eller någon ska liksom behöva... Ja, du vet. Vi skulle behöva prata väldigt, väldigt mycket mer om det och fundera. För att... Ja, det är någonting i det där som låter så självklart. Det är klart att alla ska få vara med. Men måste alla vara med alltid? Och måste man vara snäll? Eller måste man umgås med alla? Måste alla umgås med alla? Och så vidare. Det, ja.
Det finns något komplicerat i det. Och det är någonting som absolut mer att prata vidare om. Vår tid börjar närma sig sin slut. Men vi ska naturligtvis ta och återkomma till en grej som hade förra veckan.
Ja!
Vi kommer tillbaka till det den här veckan också. Karin, vi behöver nästan hitta en speciell jingle till det här. För jag tror att det skulle kunna bli en följetong. Min förnimmelse, min magkänsla. Mina onda aningar säger att det kan bli så.
Ja, men den skulle kunna gå så här. Skolpopulism. Det är ju det vi ska syssla med. Någonting sånt.
Är det som är på jingle? Vi får se.
Ja, jag skapade den nu.
Ja, exakt. Wow. Okej. Okay. Det är SM skolpopulism som vi pratar om. Och den här veckan har vi en ny finalist. Vill du passa på att introducera där?
Ja, det är den fantastiskt populistiska förslaget som kom från S-håll. Alltså Socialdemokraterna har med Anna Ekström i spetsen lagt fram förslaget. Nu förbjuder vi mobilerna i skolan. Tjoho! Ja, det är veckans finalist. Alltså på riktigt, vad trött jag blir.
Ja, det är en imponerande bidrag från ingenstans, måste man säga. Som kommer in och som bara tar en direkt plats i finalen i Globen som går någon gång i september. Nej, vi sa någonstans i Kista i september. Precis, där kommer det bli, så kommer det vara. Nej, det är fascinerande för att alltså, det är ju... Det är ju för det första, om man ska börja någonstans, olagligt att ta med sig mobilen till skolan idag om det är störande. Det finns ju redan i skollagen reglerat hur det funkar. Så jag undrar, vilka andra lagar måste vi skriva en gång till?
Ja, och hur svårt är det? Alltså, för det första, jag tänker på så många saker. Jag har inga problem med mobiler. När jag är irriterad på mobilerna så tar jag in dem eller så ber jag eleverna lägga ner dem i väskan. Väldigt enkelt. Vi har den relationen. Det är inget snack om den saken. Samtidigt så har jag alltid det i mitt sinne, det här att när jag var i Kina och hälsade på, det tror man inte, men där hade varenda unge sin mobil bredvid sig under undervisningen och hade den. Alltså, där var de övertygade om att datorer var störande förvisso. Så det fick de inte använda och skriva på, för det skulle de aldrig klara av. Men däremot så fick ju varenda unge ha sin mobil och det var inget snack om den saken. Och i ärlighetens namn så vet jag inte om de bara höll på med skolsaker på den då. Och det kan man ju diskutera. Men de presterar ju bra i PISA i alla fall. Sådär. Och den andra saken jag funderar på, om det nu är så att mobiler är farliga, om vi nu ska konstatera att mobiler är farliga för elevers uppmärksamhet och koncentrationsbekymmer och liksom så för barn under 18 år, då kanske vi ska förbjuda dem helt då i så fall. Då får vi förbjuda dem. Då ska inte ungar under 18 år ha dem. Och det tror jag inte att föräldrar kommer att tycka är en skitbra idé. Utan det är liksom bara skolan på något sätt. Det är där vi inte ska förbjuda dem.
Det finns en generell rörelse i det där. Det finns en generell rörelse i det där. Då, där liksom det är fler och fler sammanhang. Där man tänker, här är det rimligt att inte ha fram en mobil. Och så, för man inte riktigt kan kontrollera den förändringen och det beteendet som det är. Eller det, den förändringen i beteendet som det har och så. Det finns något i det. Jag såg en intressant diskussion på Twitter mellan ett av vad heter de? Statssekreterarna på utbildningsdepartementet och gemensamt bekant av Nathaniel Dervén, han som har massa intressanta grejer på UR Play-arkiv och som också har den här podcasten i Dacto. Ja, han skrev någonting om det här. Kolla där i lag och så, varför måste vi ändra det? Och då svarade statssekreterarna att liksom, men vi ser ju vem som helst, om lagen inte funkar idag så måste vi skriva om den. Och just det anslaget, vi ser ju vem som helst att lagen inte funkar, alltså vet så. Det är det som gör det här till ett exemplariskt, en stilstudie i populism någonstans. Där man liksom inte behöver lägga fram några siffror, inte behöver lägga fram några argument, utan bara kan gå på folks magkänsla. Det här är antagligen så som de flesta människor uppfattar läget. Det finns inga som helst bevisbörda för att säga att det är så.
Nej.
Det är det som gör det här till populism och det är det som gör det till riktigt intressant. Vi får se vad som händer i den stora finalen i september. Om det här är en tillräckligt stark utmanare för att utmana Moderaternas förslag från förra veckan om att alla ska gå en timme längre i skolan.
Ja, eller hur? Jag ser med spänning fram emot den stora finalen då vi ska kora vinnaren. Men det tar vi lite senare, eller hur?
Det kommer långt framåt. Jag känner att vi kommer många finalister i den här tävlingen.
Ja.
Vi får väl se vad som händer. Karin, det har varit intressant och givande att prata med dig den här veckan också.
Ja, eller hur? Trots talfel.
Trots talfel. Jag tror inte jag har sagt för exempel någon enda gång.
Jo, det har du visst gjort. Det har du visst gjort.
Herregud. Ja, det ska man sluta lyssna och du kommer explodera en dag. Det är två saker som är säkra. Vi får se om det händer nästa vecka eller veckan efter. Hörni, kära lyssnare, tack för att ni var med oss. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra. Hej. Det här är Skolsverige.